Det är livsfarligt med så här räntespel dock. Det är inte kul när man ryker.
Nej, men man kan ju ta 0-0 i 84, det gör inget. Ta 1-0 i 87, så får man känna av det lite. Det är okej, tycker jag.
Hus och hem i 87 minuten. Välkomna tillbaka till Stryktipspodden. Och äntligen Fabulous Four. Men vi är The Tremendous Three tillbaka tillsammans.
Fabulous Four.
Ja, den fattar inte jag riktigt.
Fantastic Four.
Var kom den? Jo, men vi är ju
Fab
inte fyra.
Fab Five är det fan också. Jag Fabulous Five, Fantastic Four, Tremendous Three är ju vi tre.
Helt rätt.
Ja. Okej, okay, det är vi tre.
Simon, Dibban Lindell, Sargon, Giganten, Röja. Nu är vi tillbaka och vi har en jackpot i helgen på cirka 10 miljoner kronor och landslagsspel. Vad säger ni om det?
Ja, det är alltid trevligt när Sverige spelar och sådär. Det är kul, är det. Och jackpot är jätteroligt också. Sen är det alltid så här blandade känslor, tycker jag, när det är landskamper på... När man är, man, i grunden är ju liksom Premier League och Championship, det är ju det man... egentligen vill ha, eller?
Mm. Jo, men historiskt sett får jag säga att när det är landskamper så känns det som att liksom hjärna och kropp och sådär går ner i lite viloläge. Alltså man sliter inte ut sig den veckan på samma sätt som man gör när det är en ordinarie vecka med europeisk fotboll. Men med det sagt menar jag inte att det är tråkigt, utan det är ganska skönt att få en sån här vecka med landslagsfotboll. Man slappnar av och sen är det väl inte, det brukar sällan vara lika svårt. Det är väl lite lättare och det brukar vara såna extrema favoriter och det som är lite roligt nu är ju i alla fall att nu börjar det dra ihop sig inför liksom EM. Det är mindre än ett år kvar och de här, speciellt den här helgen nu med det är ju redan omgång idag på Europatipset och sen är det ju helgen och det är ju, grupperna kommer att avgöras, så kan man säga. Mm. Vi kommer veta väldigt mycket om Sverige chanser och vara klara topp två efter denna batalj med Malta och Spanien. Så att man ser fram ändå emot den här helgen.
Absolut. Och jag har ju börjat uppskatta lite. Jag gillar att gå till Friends och kolla på matcherna. Ja, det var inte så roligt senast mot Norge dock. Det var ingen rolig match att kolla på. Men det är smidigt. Jag bor i Stockholm och pendlar ut till Friends och sen så tycker jag Friends är ganska trevlig arena ändå. Det är ju, stämningen är väl lite så här halvdagen på landskamperna. Men jag tänkte att jag skulle pallra mig ner och kolla på Spanienmatchen.
Pallra dig ner till vippen upp. Där sitta och käka snittar och...
Ja, men det är en fin match förklart. Spanien är ju Spanien. Det är ju alltid trevligt.
Tvinga mig själv in i vippen.
Ja, exakt. Armbågar dig fram.
Ja, det är hemskt alltså, vi kämpar. Vi kämpar på alla hörn. Nej men om vi skulle gå in på kupongen då, så först match nummer ett, Malta-Sverige. Sverige såg ju inte så imponerande ut mot Norge, måste man säga. Men Malta borde vi klara av, eller?
Men vi tar oss alltid samma mot de här sämre nationerna, känns som. Vi gör rätt bra mot dem.
Mm, jag var ju på den första matchen där, när det var på Friends, Sverige-Malta. Och då gjorde Sverige 1-0 efter bara två minuter. Sen var det, tycker jag, ett sömnpiller. Ja, det var ett sömnpiller där Sverige tidigt i andra också gjorde 2-0 och sen punktera 3-0. Så det var liksom inget att snacka om så. Och det är klart att Sverige borta mot Malta. Alltså de här matcherna lägger jag, alltså nu pratar vi ju stryktipset och vi pratar jackpot. Och det är ofta det här med att ta hela potten och vi drömmer om att bli ensamma vinnare och så vidare. Och när man har det tänket, då måste man ju någonstans titta på möjligheten att bygga en sån rad. Och matcherna börjar ju 0-0 och vi är ju medvetna om att Sverige har goda chanser att vinna den här matchen. Men jag tycker ändå att Malta, alltså klaffar det så kan det stå 0-0 väldigt länge. Jag menar att det är, ibland ser man såna här smällar på även landslagssammanhang, att favoriten, vi har sett Kroatien tror jag har chokat, tror jag, mot Azerbaijan. Då blev det 1-1 till och med. Så att jag utesluter inte på rak arm att man kan flytta ner ett och annat kryss på liknande matcher.
Jag såg faktiskt Rumänien Malta nu senast på en bar utanför Friends inför Sverige-Norge där. Och den slutade ju bara 1-0 till Rumänien hemma mot Malta. Nu hade Rumänien mycket chanser och sådär, men ändå, det visar ändå lite hur svårt
ja,
det är.
Ja, men det är lite det jag menar, Dybban. Och man märker också att de sämre lagen spelar en smartare fotboll. Alltså även de har blivit en aning bättre än vad det var för många år sedan. När det gäller organisation och tar man den matchen Sverige-Malta, då försökte Malta också när de hade bollen. Liksom de försökte, de lyfte inte hela tiden, de rensade inte hela tiden, utan de försökte hålla dem, och det lyckades de med x antal gånger.
Spanien vann ju bara med 2-0 också till exempel.
Sen är det ju såklart att skillnaden då på Sverige, just som du nämnde tidigare, med Spanien och övriga topplag, är att jag tror att Spanien spelare, sådana gubbar, de går på halvfart liksom, varav det blir kanske 1-2-0. Medan Sverige på något sätt, och det är det Janne har gjort bra liksom, alltså alltså vi underskattar inte, utan vi är ofta all in. Du såg det mot Färöarna till exempel borta. Det var en urladdning direkt första 20 minuter, pang boom 0-3 liksom. Medan spanjorerna åker dit och glassar lite liksom. Så att det är klart att vi alla är medvetna om att Sverige, allt annat är fiasko liksom, om man inte vinner en sån här match. Men nu pratar vi match 1 bara, vi får väl leta vidare, det kan finnas fler såna här goa.
Men det låter som du är lite sugen på krysset här.
Ja, men jag i alla fall så ser jag att en liten alltså att om man nu jagar miljonerna, så ska man försöka med den budget man har, klarar man av att ha med såna. Jag lägger in kryss 2 och sen får jag se hur raden blir när den är fulländad. Och då måste man kanske...
Jag tror också att jag bortser lite från hur sträcken sitter just nu. För nu är det 76% på Sverige, då är det en jättebra spik. Men och 15% på Malta, det kommer det inte vara när matchen startar. Eller när man ska lämna in. Så att man bortser lite från sträcken, för att det är ju ikväll är det en jackpot på Europatipset som är mega jackpot. Så jag tror att de flesta har inte börjat lägga in kuponger. De lägger på kvällens runda. Så att det är ju landskamp ikväll och jättefin jackpot på Europatipset. Så jag tror att det gör att inte så många har, att sträcken, trots att det är torsdag, har inte hunnit sätta sig.
Garanterat så. Här, vi får ju liksom ta en diskussion om matcherna och bortse lite från sträcken. Jag tror ju att Sverige kommer att vara upp mot 85% här, när 87 kanske också, när
ja, säkert. Och det är ju sådana här matcher, det såg man ju söndags på Europatipset, när City förlorade hemma mot Wolves. Det är sådana här matcher som ger utdelning. För att om det skulle vara så att Malta tog poäng här, då blir det alltid bra utdelning. Alltid.
Alltså jag tror...
För det var ju ganska roligt i söndags, för det var egentligen den matchen som var den stora skrällen med City mot Wolves. Sen var det mycket favoriter, Barca vann och det var liksom, det var generellt Arsenal, Barca,
Malmö.
Det var många av de stora favoriterna. Ja, Malmö vann. Många av de stora favoriterna vann.
Det intressanta...
Men ändå blev det ingen vinnare.
Det intressanta med dock, som var väldigt ovanligt med den. City var sträckade, tror det var 90% plus, va? Och det är väldigt ovanligt att vara sträckad så hårt. Och sen när man tittade på statsen i den matchen, så vinner ju Wolves välförtjänt den matchen. Alltså de stängde ju igen helt liksom. Och det är väldigt ovanligt att vi som experter inte... gör en sån analys att, alltså, ska Wolves kunna göra en så bra insats, tänker jag liksom. Alltså, vad...
Nej, det är ju oerhört imponerande. Inget att snacka om. Nu är jag tillbaka kanske i det gamla Wolves. Men vi kanske ska snacka om landskamperna nu också. Men vi är tillbaka här på Premier League. Det får bli nästa vecka. Nej, men om man går tillbaka till... Vi kan ju snacka lite mer om den här Sverige-matchen ändå. Även om... för det är ju... Hur mår Sverige just nu? Hur mår det svenska landslaget? Nu kommer den här Zlatan-grejen. Det spelar ju nog inte så stor roll, men,
nej, men bortser man från det så utåt sett så är det ju samma sorts mediala cirkus. Alltså med det menar jag liksom att så fort en journalist intervjuar någon i landslagssamlingen så är det ungefär som att de har klara direktiv om hur man ska prata. Allt är frid och fröjd, den här gruppen är harmoni, vi är jättefint lag tillsammans, bla bla bla. Men ingen, alltså det är lite så här för... Det är ganska tråkiga intervjuer tycker jag, för alla pratar i samma termer trots att egentligen alla vet att det inte är riktigt 100%. Alltså det är en del turbulens och just det här med den här agenten då som Hassan Sättinkaja som rakt ut bara går ut och total sågar Janne och hela etablissemanget liksom för att hans miljonärstjärnor inte får röda mattan. Det är tröttsamt så in i helvete att varken Janne eller någon tar tag i skiten alltså. Det stör mig som fasen alltså. Sparka bort skiten bara. In med nya mål, in med ny målvakt, in med ny mittfältare. Det är jävligt tröttsamt. Jag vet inte, det är så skumt hur hela fotbollscirkusen funkar. För att det jag har förstått är att så, är man representant för sitt landslag, då har man något särskilt status i den internationella fotbollen överlag liksom. Och det är därför det är så viktigt för den här agenten att pressa landslaget för att han ska kunna sitta i en bra position i förhandlingar med klubb på klubblagsnivå, så är det viktigt att han spelar stjärnor i respektive i sitt landslag då. Jag har märkt det är inte någon slump liksom.
Har det någonsin varit som jag kommer ihåg där spelare förutom Zlatan då till stor del som det spelare i den svenska landslaget har spelat för sig själva så mycket som de gör idag?
Aldrig. Och det är ju det du nämner nu som jag menar då är en del utav det som tystas ner. Det är ingen som lyfter det, det är ingen som pratar om det trots att vi öppet ser hur egoistiskt det är liksom hos flera spelare.
Och jag menar, för när Janne tog över, då var det ju det som togs bort mycket. Den här insatsen vi gjorde under mästerskapen här var ju jättebra liksom, med lagspelare. Men efter det så har det varit kaos mycket.
Ja, och det är ju, kan man ju tycka är märkligt. För att efter den VM-insatsen så brukar en sån, effekten utav en sån kollektiv insats brukar ju liksom lyfta. X antal år. Man brukar säga liksom att nu har vi hittat tillbaka till det kollektiva och liksom, och det bara försvann som bortblåst. Pang sa det. Försvann på en sekund. Nej, så att man tar ju aldrig åsikter, kommer vi alltid alla ha, men det är tröttsamt alltså. Det är tröttsamt att de svenska fansen inte får vara med och vara delaktiga lite mer. Det känns som att det finns en distans mellan det som sker och fansen som verkligen följer sitt landslag liksom. Vi får veta liksom en bråkdel av verkligheten i det som sker i landslaget.
Samtidigt har ju resultaten ändå varit riktigt bra också efter VM. Det är ju egentligen här 1-1-matchen hemma mot Norge som var dålig, men när man tittar generellt så vi vinner liksom Nations League-gruppen va? Och det är inte så mycket man kan klaga på egentligen va?
Det är väl egentligen alltså jag skulle väl klaga mer på insatser mot Spanien då än 1-1-matchen mot Norge. Jag tycker den matchen mot Spanien, det är ju de matcherna man vill se att vi är lite närmare liksom. Det är min, alltså de här matcherna Sverige-Norge 1-1, 3-3, 1-1, det var ändå lite underhållande och ett Norge på uppåtgående form och derbykaraktär i de matcherna. Alltså jag tycker väl att när vi mötte Spanien då sköts vi tillbaka igen till liksom, jag menar det är svårt att mäta ett landslag som möter Ja, som i den här gruppen. Vi har Spanien, Norge, Rumänien och sen har vi Malta och Färöarna. Alltså, det är inte många gånger vi kör mot riktigt, riktigt bra lag. Och där hade jag likaså nu när vi har, det är den matchen jag ser fram emot nu, det är ju Sverige-Spanien. Hur står vi oss hemma på Friends mot Spanien? Det är en sån match jag vill se, liksom, att vi inte bara deltar och är alibispelare, utan att vi verkligen kan hålla i bollen mot Spanien och utmana dem. Det är förväntningarna jag har. Jag vill att vi ska kunna slå Spanien på ett, åtminstone en prestationsmässigt, göra en riktigt bra insats. Där tyckte jag vi var fega i den borta matchen. Jag tycker vi var för fega och det straffades vi med. Det blev 1-0, 2-0, 3-0.
Ja, nej, det ska bli spännande att se i alla fall hur de genomför de här två matcherna med lite tvivel här. Ja. För då har vi i match nummer 2 Norge och Spanien. Och Norge. Vad säger man om Martin Ødegaard?
Superstar.
Alltså, ja. Herregud, alltså. Nej, men alltså det man har sett av honom i La Liga nu i upptakten här, det trodde jag faktiskt inte. Alltså jag trodde inte att han var så bra, att han skulle kunna dominera matcher på det sättet som han har gjort, liksom. Det trodde jag inte. Det var, jag är väldigt imponerad.
Alltså denna Ødegaard, det är lite roligt. Alltså han är ju född 98. Och jag var ju tränare för 98-erna när de här grabbarna var 14-15 år. Det gjorde av naturliga skäl att man liksom tittade mycket på ungdomsfotboll och sen var det ju medial skrivning redan när han var 15 år. Han spelade i Strömgodset. Och jag minns att jag redan då jag bara scrollade honom på googla honom på YouTube och kollade varenda YouTube-video som fanns med Strömgodset. Det var häftigt, och då var han typ, jag vet inte om han var 15 eller 16, något där, och han spelade i högsta ligan i Norge, och han gjorde saker på plan som alltså ytterst två 15-åringar kan göra. Alltså det var jag var så knäsvag av att se en sån ung kille var så jävla sjukt fotbollssmart. Alltså det var sjukt imponerande, alltså. Och sen har man ju följt honom efter det, och då var det ju då det här kontraktet till Madrid, och sen gick det ju tyvärr som det gör i många fall. Det gick ju lite baklänges där. Och han blev utlånad, och sen då se vad han gör nu i Sociedad. Det är ju så häftigt, alltså. Nu är han ju 21 år då. Och nu ser man ju verkligen fram emot hur långt kan det här bära, liksom. För att de insatserna han har gjort i Sociedad, det är ju faktiskt världsklass.
Han gjorde tydligen en jättebra säsong som är lite i skymundan där mot eller i Holland, i Vitesse.
Precis.
Man följer inte den ligan lika.
Han gjorde väl först två säsonger, han gjorde väl i Herrenvän först, va? I Herrenvän, ja, först, och sen därifrån till Vitesse var det, va? Där han växte, liksom. Men med det sagt så har vi ju sett vår egna supertalang John Guidetti, som också gjorde ett år i Holland.
Kom in på Guidetti.
Ja, jag var tvungen att dra en sån parallell då. Ni minns ju alla att han hade ju den här kanonsäsongen i Feyenoord innan han fick kycklingsjukdomen där. Och det gick ju ut för, och det har gått ut för sedan dess. Så att jag var ändå lite försiktig med att bedöma Ødegaards insatser i Holland, för det är fler som har lyckats göra succé i Holland och sen inte riktigt hävdar sig när de kommer till de lite tuffare ligorna. Och det är därför jag menar att det han har gjort i Sociedad, i spanska ligan, det gör man inte om man inte är extremt begåvad. Alltså att man är extra. Så det, han, alltså jag vet inte hur mycket ni har sett av honom, men det han har gjort, det är få spelare som klarar av att göra i La Liga. Hans bolltrygghet, hans mackor, hans assist, alltså fy fan, vilken kille, alltså. Så att det ska bli kul att fortsätta följa den här killen.
Jag måste bara säga en kille som jag är nästan lika imponerad av. Det är en kille i Spanien. Jag har kollat några matcher med honom här nu. En liten äldre förmåga, Santi Cazorla.
Ja, ja, alltså han är, det går ju inte att beskriva när du säger det. Där blir man nästan rörd, Dybban, för att Cazorla är ju, vi känner ju honom alla ifrån Arsenal, och vilken lojal fotbollsspelare han alltid har varit, och sen åkte på den här skadan. Han var borta, jag vet inte hur länge han var borta, om det var 2-3 år alltså.
Mm.
Och sen kommer tillbaka till Villarreal och helt enkelt gör det han gör. Alltså jag tror att alla fotbollsfans, oavsett lag man håller på, det här är en kille i den europeiska fotbollen som alla älskar.
Ja, det är ett fotbollsgeni också. Det är
ja, magiskt alltså, helt magiskt, ja. Alltså att han lyckas efter en sån skada i den åldern komma tillbaka på det sättet han gör. Det är sällan man får uppleva. Det är svårt att göra comeback när man har passerat 30 så att säga, efter en sån lång skada.
Ja.
Men han är väl inte med i spanska landslaget? Eller?
Jag tror han är med i truppen här. Han är med i truppen.
Han blev uttagen. Okay. Ja, han blev uttagen förra samlingen var han med.
Okej.
Okay.
Och det tror jag baseras på många faktorer, att han har ju rutin och att han gör det riktigt bra i La Liga, så att de har liksom plockat med honom på de sportsliga aspekterna.
Jag såg alltså Villarreal, jag tror det var borta mot Barcelona, där han var klart bäst på plan alltså.
Ja, och han gjorde ju det ena drömmålet, va?
Ja, det var då han sköt skottet
precis.
Exakt.
Precis.
Och vad kan Norge göra mot det här Spanien då? Spanien är alltså, just nu är det 52%, men det kommer säkert gå upp. Finns det inte en skräll chans här?
Ja, jag har dåliga vibbar alltså. Jag har dåliga vibbar.
Jo, men jag tycker det. Jag tycker att Lagerbäcks Norge just nu har något bra på gång. Sen hoppas jag ju inte att de gör det för bra nu. Jag tror att det är Norge som är liksom hotet. Som kan hota Sverige, och de sätter ju press på Sverige om de gör en bra insats här och tar med sig poäng, alltså då sätter de press på Sverige.
Jag menar, komma till Oslo i nollgradigt sidledsregn liksom, det här är inte roligt alltså. Det är
och,
inte
dessutom, roligt. Och dessutom med en ny generation spelare, alltså det går ju aldrig att ta ifrån Spanien den grund och den fotbollskultur de har. De kommer alltid vara bra med den bolltrygghet, med det sättet de spelar fotboll på. Men samtidigt, om vi drar paralleller till exempel Barcelona, så har vi sett flera insatser av Barca som i prestationerna nu, både på hemmaplan och även borta, de dominerar inte lika kraftigt längre. De matcherna är mycket jämnare än vad det var tidigare. Och jag drar lite paralleller till Spanien med nu. Alltså när de ska åka, som du säger, till Norge, nollgradigt och ett nytänt Norge liksom. Alltså förstå motivationen inför den här matchen liksom för dem. Mm. De är helt all in och har nu internationell klass på flera spelare. Forwards, Ødegaard som vi pratade om.
Norge var ju även nära att ta poäng borta mot Spanien. Det var ju inte
långt
ifrån. Ja,
de gjorde en jättefin insats där,
precis. 2-1 va?
Mm. 2-1, ja, precis. Och det var ju liksom, jag tror att det var en straff som satte igång vändningen. Alltså det krävdes en straff för Spanien. Jag tror Norge ledde med 1-0 va?
Nej, 1-1 gjorde Joshua King och sen så fick Ramos satte väl 2-1 på straff sen tror jag.
Så var det kanske, precis.
Oj, de har jättekonstig lag upp i den här truppen på Spanien här i, ja. Strunt samma. Men jag helgarderar den matchen och går vidare.
Ja.
Mm.
Danmark, Schweiz. Nu har vi ytterligare sådär, de här frontfigurerna som är så viktiga för sina lag. Som, det är tvärtom där med Christian Eriksen nästan.
Ja.
Kommer han kunna göra en bra insats i den här landskampen? Är han i form? Vad händer?
Men jag tycker ofta man ser det sådana här i grunden väldigt bra spelare som har lite jobbigt då i klubblaget, att när de kommer till landslaget så kan det plötsligt lossna, att man får en annan miljö och får ja, så jag tror inte att det behöver, att Eriksson behöver vara klappkass här bara för att han har haft dålig form i Premier League. Det tror jag inte.
Nej, jag håller med Dybban. Nu landslaget är landslaget och det kan bli en avslappnad miljö från turbulensen i Spurs. Vi minns ju första matchen här, Bengan. Jag vet att det hände mycket konstiga grejer. Jag vet att jag fick en käftsmäll i den här matchen. För det var 3-0 till Schweiz, va?
Ja.
Med 10 minuter kvar, va?
Ja, vad sjuka som har hänt.
Ja, precis.
Spikade överallt och spelat på och allting.
Liksom. Ja, 84 gjorde Danmark 1-3. I 84.
Alltså. Men det var ju någon total så ett sammanbrott bara. De fick choka helt. Det var som Tyskland Sverige ungefär. Mm. När det blev på den klassiska matchen och redde med 4-0. Det var bara de fick helt panik. Man såg nästan att det skulle kunna bli så också när man kollade på matchen.
Sen kommer ju Danmark från en ganska dålig insats nu senast borta mot Georgien 0-0. Nej, men det här är ju en otrolig viktig match för båda lagen i fighten om kvalplatserna ihop med Irland då. Så att det här är en otroligt viktig match både för Danmark och Schweiz. Nej, det är en jättesvår match helt enkelt. Otroligt svår match att bedöma.
Det är två bra lag. Så mycket kan vi säga.
Ja. Sen kan man väl tycka rent liksom, om man tittar nu på oddsen bara och bortser från sträcken då liksom. Alltså jag kan väl tycka att oddsen kanske ska vara lite jämnare än att Danmark ska stå i 2-20. För det vi vet är ju att Schweiz är ett otroligt svårt lag att slå. Med det sagt tycker jag att oddsen att Danmark just nu är lite för stora favoriter för att vinna en sån här match.
Ja, vi börjar det. Det är en jäkligt trevlig match och intressant match. Vi börjar med att gardera den tycker jag. Det finns ju andra bättre favoriter som kanske är match nummer 4, Italien, Grekland. Du har fäste lite vid Italien där.
Ja, precis. Ja, du kommer ihåg det, ja, precis. Ja, men det har jag gjort. Jag tycker att sedan denna Mancini tog över så har han gjort lite, alltså han har gjort lite som Janne kan man säga, så att han har städat ur nu. Det är inte längre det Italien som vi var vana vid med gubbar som Pirlo, Del Piero och sådana superstars, utan nu är det lite mer anonyma namn som folk utifrån inte kanske har lika bra koll på, men som har växt då allt eftersom nu, till exempel han den här Barella i Inter, Sensi i Inter. Nu är inte Sensi med, han råkade ut för en skada här i toppmatchen mot Juve. Men det är många nya namn och det är kollektivet framförallt. Med det gamla hedliga Italien med försvaret som grund liksom. Och jag tror att Italien kan alltså... De är ju liksom klara för det här, för EM liksom. Det är inget konstigt, men jag tror att Italien har något riktigt bra på gång. Jag tror det här är ett lag som sällan kommer att förlora över 90 minuter oavsett vilket lag som är på andra sidan. Jag tror de har något riktigt bra på gång.
Immobile har hittat målformen också här. Spelar faktiskt honom som skyttekung till 17 gånger pengar i säsongen och nu leder han.
Ja, men han är ju en otrolig målskytt. Konstant liksom gör han mål.
Jag har faktiskt tittat lite på Grekland några matcher. Bland annat Finland borta och även följde jag på något jävla vänster Liechtenstein hemma. Och det här är ett otroligt dåligt fotbollslag alltså. jag fattar inte. Finland borta det var ju egentligen 0-0 match bara. Det var ingen vidare match. Pukki gjorde mål på straff men blev torsk med 0-1. Men 1-1 hemma mot Liechtenstein. Det måste vara något slags bottenrekord i grekisk fotbollshistoria.
Och 1-1, 2-3 hemma mot Armenien.
Ja, 2-3 hemma. Så det, jag vet inte vad det är som
nej, det är en total kris alltså. Det är en total kris och ja, alltså, helt överraskande är det väl inte. För det hänger väl ihop med många faktorer alltså. För det första, ligan för något år sedan fick oerhörda bekymmer. Lagen, ekonomi, landet, ekonomi alltså de sköts tillbaka x antal år. Och det tar tid att komma tillbaka. Det tar tid och tyvärr spelar ekonomin in mycket. Även om det inte borde påverka landslaget i samma utsträckning så är det är helt horribelt. Och det är bara liksom glömma den här upplagan av Grekland och det kommer ett nytt kval och man får ta nya tag.
Men man ser ju också att intresset för landslagsfotbollen i Grekland är inte så stor. Man ser, det är ju inte många som är på matcherna hemma när det spelas landslag. Det är några tusen liksom. Så det är tomma läktare och det,
ja, och det är ju en effekt av det, vi liksom. Jag tror att liksom hela landet har ju råkat ut för en käftsmäll i x antal år nu. Både politisk nivå och skandaler och korruption och det tar tid. Det tar tid att komma tillbaka.
Här tror jag också att alltså jag tycker 1,20 på Italien är högt här.
Man ja, precis. Ja, men det stämmer
ja, de blir klara för EM också om de vinner.
Ja, ja. Ja.
Men nu, när vi pratar om det här så jag satt och tänkte, för på den tiden fanns det inte de här statsen. Nu när det finns till exempel det här med expected goals, så hade jag velat att någon som utför, som har det verktyget, ta fram expected goals på EM 2004. Jag skulle gärna vilja se Greklands samtliga expected goals i samtliga matcher från gruppen och hela vägen till guldet i Portugal där.
Jag snittar 0,2 nu här, tror jag.
Ja, jag tror det. Alltså, för det var en sån, de utförde en sån turnering där alla nio utom toppen låg bakom boll konstant liksom.
Ja.
Och lyckades traggla sig till EM-guld alltså.
De släppte inte till så mycket chanser. Så det var ju 0,3 mot 0,7 liksom.
Ja,
liksom.
Precis.
Ja, det är otroligt.
Ja, men vi spikar Italien och går till Bosnien Herzegovina mot Finland.
Ja.
Pucki hej, Pucki ho, nu kör vi.
Party Pucki.
Party Pucki. Party Pucki.
Men vilken grej gör ni Finland alltså? De kan ta sig till ett mästerskap. Sitt första.
Ja, vinner de nu så är det ju i princip klart alltså.
Ja.
Alltså jag skulle nästan vilja säga att kryssar de så ser det bra ut också alltså.
Mm.
Jag tror inte att Armenien är starka nog att liksom forcera förbi, utan det är ju den här matchen. Vinner Bosnien den här matchen, då sätter de press på Finland.
Ja.
Men lyckas Finland avvärja. Så, men sen samtidigt då, med det sagt så vill jag ju tro att Bosnien är all in på den här matchen, på deras hemmaplan. Vi vet att det är tufft att komma till de här Balkanländerna. Och Finland har vunnit en hel del matcher nu och de gör det på samma sätt hela tiden, känns det som. Det är 0-0 och så dyker Pucki upp på något sätt och gör 1-0. Men helt klart har Finland goda chanser. Men här jag vill också tro att Finland är inte alltså det är ju fortfarande ett B. Alltså de är bra, de har överraskat och de har något bra på gång, men vägen till att vara bland de absolut bästa lagen, där är de inte riktigt än. Och att komma till Bosnien, jag ser just nu värde på Bosnien här alltså.
De har ett tufft avbräck i Bosnien. Det är ju ett CK-kaptenen som är skadad.
Han är inte med eller?
Nej, men ändå finns det ju otroligt mycket klasser, Pjanic och så vidare så. Men jag skulle gärna ha med krysset ändå. Krysset ser inte ett, men ett kryss tror jag är en jättefin, där kan man avsluta kapitlet så att säga.
Och egentligen Rumänien, är det inte bara spika Rumänien och gå vidare egentligen mot Färöarna, match nummer 6, Färöarna och Rumänien i Sveriges grupp då?
Nej, jag tar med krysset alltså. Jag gör
det. Ja, du hoppas på det.
Jag tar med krysset, jag skiter i. Sverige gjorde 3 snabba. Jag tror att de Färöarna klarar av första 20 minuter, då kan det stå 0. Det är en sån här match jag pratar om. Rumänerna har visat också hemma mot Malta.
Just det.
Men
Färöarna har varit fruktansvärt dåliga i år.
Ja.
Ja. Alltså.
De var minus 17 i målskillnad på 6 matcher.
De gjorde ett mål mot Spanien. Det är mer än vad Sverige har gjort.
Du hoppas på det här, precis.
Nej, men det är klart att hemma mot Norge vart det 0-2 och Sverige 0-4. Det är klart att det är en ganska klar tvåa här också. Men det är konstgräs. Jag ger inte upp den här.
Nej, men alltså Rumänien är också framförallt väldigt mycket bättre hemma. Det är de.
Ja.
Och som du säger, giganten här, konstgräs och kyla och de spelade 1-1 till exempel mot Kosovo för i fjol här. Och Kosovo är ett rätt hyfsat lag nu. Så jag hoppas att Rumänien blir riktigt, riktigt hårt sträckade. Att de kommer upp mot 85% här också. Eller 80 eller någonting. Då Då tar jag också med krysset.
Jag tror att det här, tyvärr för kupongen, så blir det tufft för, extremt tufft för Färöarna. Jag tror de är för dåliga bara. De var ju nog lite bättre för ett par år sedan, men nu verkar det som att de är bara, nej, de har gett upp det där.
Så är det ju. Men till skillnad mot, om man säger, när Sverige kommer upp i föran, det är inte lika stor omställning för Sverige att åka upp till konstgräset i Färöarna. Men för Rumänien är det lite tuffare att komma till det här liksom kylan och konstgräs.
Ja, varför inte? Så jag tar med krysset då, helt enkelt. Sen har vi Liechtenstein, Armenien. 53% just nu på Armenien. Det känns ju generöst.
Skulle det se ut så här liksom, då är det så här, då blir faktiskt Armenien kupongens superspik liksom. De står just nu i 1,25 liksom, men jag tror att det här kan vara en riktig, alltså visst, vi får ju se vad sträcken landar på Armenien, men jag tror att svenska folket underskattar här. Den behöver inte springa iväg.
Nej.
Den här kan stanna på under 70% alltså. Och Armenien behöver vi ju inte diskutera här nu. Det är ju första gången i historien som de har någon form av kontakt liksom. De är all in och jag vill tro att det här kan bli kupongens fränaste spik alltså.
Mkhitaryan.
Han är skadad faktiskt. Han är inte med.
Jaha.
Aj. Men det spelar inte så stor roll ändå, tror jag. Vad fan sen.
Nej, jag tror inte heller det. Jag tror inte heller det.
Det borde vara en enkel trea, men
ja. Men Liechtenstein, en poäng borta mot Grekland senast.
Just det.
Men då har vi ju gått igenom Grekland liksom.
Ja, vi har gjort det.
Nej, men Armenien vann hemma mot Liechtenstein med 3-0. Och sen blir det ju lite intressant att följa just den här matchen, för att 1,25, 53% just nu, och det är torsdag idag liksom. Smyger den upp på lördag, är den på lördag 64-65? Det här kan bli, i jakten på ensam vinnare så är det här en skön spik.
Sen har vi Colombia, Chile.
Det här är en vänskapslandskamp, eller säger man?
Precis.
Ja, och jag menar sydamerikansk vänskapslandskamp liksom. Vad ska
den
vi
spelas göra, i
liksom?
Alicante, Spanien.
Ja, okej, den spelas i Europa i alla fall. Nej, men alltså
det här känns som att den här är ju för mig är det, innan man får älverna. Och det här matchen kommer ju spelas säkert på kvällen, alltså långt efter spelet. Ja. Nej, 18-0 spelar sen. Ja, men det är ändå efter spelstopp liksom.
Så
för mig är det bara sett helgardering här, man har fan ingen aning.
Ingen aning.
Det var som igår, den här Tyskland och Argentina.
Och
det var liksom en match av två halvlekar, men de bytte ju ut massa spelare. Tyskland ställde upp ett helt okej startlag. Sen började de byta både Argentina och Tyskland, så Tyskland var helt överlägsen första halvlek och Argentina var helt överlägsen andra halvlek. Och matchen slutade 2-2.
Det är
omöjligt.
Det är jättesvårt det är otroligt svårt. Och det man kan säga dock är ju, vilket vi inte kan, man kan inte utnyttja det den här gången som den börjar klockan 6, men det är ju att när väl lagen kommer att det kan svaja på oddsen något enormt när lagen kommer, och att en sida kan bli bomb liksom.
Ja.
Sen har jag en liten feeling av att de här sydamerikanska vänskapsmatcherna har varit lite mer prestige när de möter varandra, Brasilien, Argentina och så vidare, att det är liksom ingen lek, det är all in.
Men så är det, och det tror jag även här alltså, på europeisk mark, de visar upp sig för den europeiska fotbollen. Eller för den europeiska fotbollsfansen, och både Colombia och Chile, det tror jag är prestige i den här matchen.
Jag sätter hel hur som helst i alla fall. Jag tycker att det är svårt. Sen match nummer 9-13. Det är lite speciellt för de lagen spelar alltså ikväll allihopa. Vilket gör att det finns inga odds på matcherna, och vi vet inte trupplägena, vi vet inte formen, hur de har sett ut nu senast. Och så att jag rekommenderar generellt att vi kan ju ta någon snabb idé här, men jag tror att vi kör ju en stream, en klassisk stryktipsstream på lördag runt klockan 14.30. Och att ni tittar in där för att få lite mer uppdateringar om de här matcherna, för att Just nu är det svårt.
Där jag kan, där jag vill rekommendera ändå att ni tar med er ifrån dagens matcher. Om vi tittar lite snabbt på match nummer 9, Wales-Kroatien. Här pratar vi om att i vissa matcher utifrån resultat idag så kommer vissa lag vara helt avsågade.
Just det.
Det är otroligt viktiga matcher ikväll, så att med det sagt så vet man Wales-Kroatien är oerhört viktig för Wales. Slovenien-Österrike är helt avgörande för båda, skulle jag vilja säga. Beroende på hur det går för de här lagen idag, så titta noga på hur det går idag, för att då kan man ha med sig det in för strykgipset på lördagen.
Ja. Och det är väl egentligen det vi har att säga. För jag tycker det är dumt att snacka för mycket om matcherna, för att det känns som att vi kommer kanske lura in er på fel. När det är såna, när det är så viktigt med kvällens matcher, så kommer man kunna lura in er fel om vi börjar gissa lite.
Sitta här och killgissa.
Ser en intressant match direkt här, som är ändå lite, ja, alltså det är svårt att spekulera, men ryssarna möter ju Skottland hemma ikväll. Och ryssarna kan vara klara med den segern, vilket gör att ryssarna rent sträckmässigt då i bortamatchen, det kan vara ett jävligt fint drag. Så håll verkligen, är ryssarna klara ikväll,
så vilket är väldigt stor chans att de är.
Ja, precis. Så menar jag att Ryssland kommer bli så hårt översträckade borta mot Cypern. Och då blir det mer en vänskaps... Ryssarna kan rotera och låta reserverna få spela mycket då. Och då har Cypern helt plötsligt bra chans hemma. Ja. Men där ska man följa upp faktiskt.
Ja, för Cypern är all in för tredjeplatsen.
Ja, det är väl poäng och ranking och sånt där då, eller? Antar jag.
Ja, men det beror på hur det går för dem också. De spelar väl också ikväll, så att ja, det är väldigt lurigt.
Men följ upp såna grejer spekulera.
Men hur som helst, jag tycker vi gör så att vi avrundar här, och vi kan ju ta våra lite drag här då. Mitt första drag, jag vill gärna gardera Spanien här. Jag gillar att sätta Norge på slutet, Ödegård och hela grejen. Hemmaplan. Och jag tror att, och även hur de såg ut i bortamötet mot Spanien, så tror jag, just nu är ju Spanien en fin spik till 52%, men det kommer förändras det där. Och förhoppningsvis kommer det bli fint värde på att gardera Spanien i match nummer 2.
Ja, och ja, så det är ju, det är inte så lätt så här nu på torsdagen, men jag ska vara lite, jag gör som Dybban, jag tar den, alltså ettan på Italien, det är bara blunda och klicka liksom. Den är bomb på alla sätt och vis liksom. Och sen så kör jag faktiskt Armenien som kupongens finaste. Jag tror stenhårt på att den kan bli riktigt bra, både sportsligt och sträckmässigt.
Den skulle jag ha tagit, Sagge. Italien, chansa in Italien.
Men jag tycker du får ta den också faktiskt. För att vi ska ju liksom, den är ju inte 99%. För oss borde den vara 97-98%, Duvan. Alltså det finns liksom kanske 99 till och med. 1,20 liksom. 1,20, det är ju nästan så att man kan liksom stoppa in vad som helst på det alltså.
Ja, men
20% ränta på en dag.
Det är bra ränta, det är bra bankränta.
Borde vara 1,04 liksom. Ni vet att, alltså, vi nämnde ju inte det, även stjärnan och mittbackskaptenen Manolas är petad ur truppen, alltså. Det är någon bråk där.
Ja, du ser.
Så att den där är ju helt all in liksom.
Det är livsfarligt med så här räntespel dock. Det är inte kul när man ryker.
Nej, men man kan ju ta 0-0 i 84, det gör inget. Det kommer 1-0 i 87, då får man känna av det lite. Det är okej, tycker jag.
Hus och hem till 87 minuten. Ja, det är fint, gubbar. Men vi gör så att vi ses på streamen på lördag. Och twitch.tv/thegamlecabin som vanligt. Och så önskar vi alla lycka till i kvällens Europatips dubbla megajackpot. Och ja, även på stryktips på lördag.
Stort lycka till, gubbar.
Ja, lycka till. Fint. Ha det gott.
Hej.
Ciao.